Vi har ju satt som ett övergripande tema för den här dagen. Var därför vaksamma. När jag var ny i tron så trodde jag det betydde att man skulle sitta uppe på nätterna. Och jag tyckte att det var en ganska hård bit. För som min hustru sa, Sven är normalt något tröttare än normalt. Men så är det alltså inte, utan att vara vaksam, det är att förstå vad som händer. Inte bara vad som har hänt, utan vad som händer runt omkring. Och jag har fått för mig att jag ska vara ganska elementär. För jag minns en äldre gentleman i en församling här i Mölndal. Han sa när det var något kristet gräl på gång att har du sett, Sven, att när kristna grälar med varandra så är det nästan alltid att de inte har förstått det elementära. Så att låt oss då lyssna till Jesus, Matteus 4 och 17. Det är antagligen världens kortaste predikan. Men ja, det står så här. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket är nu här. Ja, det var ju där i hans egen person. Men det var också så att de som var bibelkunniga och överhuvudtaget hade ett fromhetsliv, så att säga, som en grund i sitt liv, så väckte det här ordet himmelriket en väldig massa associationer. Så vi ska botanisera lite grann i Gamla testamentet, bara några exempel på vad den här predikan syftade på. Vi ska gå till den 103:e psalmen och läsa verserna 19-21. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Hans konungavälde omfattar allt. När vi ändå är i Saltaren, så låt oss gå till den 96:e psalmen också. Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren i folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken: Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Herren är konung. Jag har för mig att det stod i 1917 års översättning att Herren är nu konung. Men i vilket fall, som ni ser, om ni ser omkring på psalmerna på 90-talet, från 93 fram till 100, så handlar det just om att Herren är konung. Och det har han ju blivit genom sin offerdöd och sin uppståndelse. Här finns ju hela världsmissionen inbakad. Och alla miljöproblem. Träden ska jubla och havet ska brusa. Ja. Det kommer att bli mycket glädje i världen. Och vi behöver sjunga för Herren en ny sång. Hela jorden. Men sen ska vi gå vidare till Daniels bok och börja i det andra kapitlet. Och medan ni bläddrar så ska jag säga att ni visste väl om att jorden gick under den 21 maj 2011. På nytt var det en person som trodde sig kunna överlista Gud. Han hade en fantastisk, vad ska jag säga, utsändning på vanlig gammaldags kortvåg. Jag brukade ligga och lyssna på honom ibland. Han hade en vacker, djup basröst. Och han var väl då 87-88 år när jag lyssnade på honom. Men han hade räknat fram att då skulle det ske. Och det blev precis som det brukar. Folk sålde vad de hade och väntade med stigande förundran över att de jordbävningar och vulkanutbrott och kriser uteblev. Det blev en högst vanlig dag. Det finns saker som vi inte får veta. Men här i Daniels andra bok, andra kapitel, där tolkar Daniel en dröm som Nebukadnessar har haft. Och han satte ju upp att han krävde att den som tolkade drömmen också skulle berätta den. Så att det var ju underbart att det gick för Daniel. Men han ser då en stor staty med huvud av guld och bröstkoj av silver och koppar i magen, tror jag det var. Och så var det då de nedre extremiteterna, och det är om dem vi ska läsa. Jag börjar i vers 40. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord, att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att det inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett dike, som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, koppan, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Gud skall upprätta ett rike. Och det är det här riket som Jesus syftar på när han talar om att människorna behöver omvända sig, just för att nu är det dags, nu är riket här. Och det är ju intressant att se att det här riket, det har uppstått på ett annat sätt än vanliga riken. En sten revs loss från berget och ramlade ner med en sån smäll att guldet, silvret och kopparn och järnet, allt förstördes. Det är ju också värt att lägga märke till att det här riket ska ges åt ett folk. Ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det här är väldigt viktigt att se, därför att det är ett tecken på att ersättningsteologin är felaktig. Den som säger att Gud gav upp det här med judarna, de var för besvärliga helt enkelt. Men så är det aldrig. Gud gör inga misstag. Men vi skriver gärna misstag på Guds konto. Att när någonting uppstår som vi har svårt att förklara, så säger vi att ja, Gud fick göra så här istället. När de hade ätit av det där trädet, så står ju Gud och vrider händerna och säger: åh, de åt i alla fall, vad ska jag göra? På samma sätt, när djävulen blev djävul, det hände när Gud vände ryggen till. En sån Gud har vi inte. Han gör rätt från början. Och skulle vi människor spjärna emot, vilket vi ju ofta gör, så använder Gud vår ovillighet eller vårt motstånd, det använder han för sina planer. Som Gud använder faraos motspänstighet. Mose hade aldrig fått med sig Israels folk ut i öknen om de hade haft det bra i Egypten. Utan just genom att farao spjärnade emot, så gick allt efter Guds ritningar. om vi istället samverkar med Gud, verkligen är angelägna om att leva i hans vilja och i hans förberedda gärningar, desto bättre. Då använder Gud det. Det finns ingenting som han inte kan använda. Och hans planer är underbara. Riket har getts till ett folk. Varför det? Jo, för Gud hade sagt till Abraham att i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Du ska bli en välsignelse, säger han. Och det innehåller inga om eller men eller kanske. Utan Gud bara säger så rätt på ner. Och det betyder att om folket spjärnar emot, så befrämjar det Guds planer. Om folket väljer att leva efter Guds bud, så desto bättre. Lite senare i Daniels bok möter vi en profetia som betyder mycket i det här sammanhanget. Det är 7:e kapitlet. Verserna 13 och 14 ska vi läsa. I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Här kommer nu en människoson på himlens skyar. Och han får rike, makt och ära. Och det är säkert med hänvisning till den här texten som Jesus talar om sig själv som människosonen. Eller Adams son, om du vill det. Men det var inte den enda texten. För oss ter det sig ju som ett tomrum mellan Malaki och Nya testamentet. Och om vi säger att Malaki levde på 400-talet, så skulle det vara kanske gott väl 400 år då ingenting skrevs ner. Men det är inte sant. Det skrevs mycket under de åren. Det var bara det att det som skrevs togs inte med i kanoniseringen. Men den viktigaste skriften hette Enoks bok, eller Henoks bok. Och av denne Enok, det var ju han som blev så gammal, och rätt vad det var så försvann han, för Gud hade tagit upp honom i himlen direkt. Han får se syner i himlen om just återigen hur en människoson kommer in i det allra heligaste och blir försedd med makt och ära. Makt att döma, makt att skilja gott från ont. Den boken var mycket omtyckt under de första 400-500 åren av kyrkans historia. Och överlevde här och där. När man upptäckte den någon gång på 1600-1700-talet vad det var, så hittade man den i Etiopien. Den finns ju naturligtvis översatt i engelska numera. Det talas också alltså om människosonen och riket. Jesu liknelser handlar ju i stor utsträckning om himmelriket. Om vi återvänder till Matteus, till det 13:e kapitlet, 31:a versen. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl till dess allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem. Här betonas ju något mycket viktigt. Och det är det att riket ser så litet ut. Det ser så oansenligt ut. Det är ju ingenting. Nästan ingenting. Ett ynka litet korn som man lägger i marken. Och så har man plötsligt en jättestor växt. Varför? Det är ju därför att kornet är levande. Det som lever, det har möjlighet att växa. Men det som inte lever, vad gör man åt det? Man står ut småsten i åkern istället för de här senapskornen. Så blir det ju bara småsten. För därför att de lever inte. Det är också viktigt att det här sker av sig självt. Man bara lägger fröna i jorden, så växer det. Och vi kan backa lite grann till den här första liknelsen, 13:e kapitlet. Slutet på 3:e versen. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det här är ju en så viktig liknelse. Vi kan den ju, alla som har satt sin fot i en kyrka vid några tillfällen kan det här. Men den praktiska konsekvensen av den här liknelsen är ju också underbar. Därför att om ordets utsäde inte bär frukt, så får vi titta lite på jorden. Vi får kanske ta fram en liten spade och gräva lite grann. Försiktigt, som arkeologer brukar gräva. Med pensel och lite tryckluft som kan borsta bort dammet. Därför att när jorden väl blir brukbar så växer det. Och då tittar vi på vad är det för hinder som gör att det inte växer. Ja, en del föll vid vägkanten där marken var helt tillstampad och hård. De blev liggande ovanpå till god mat för fåglarna. Men en del föll i stenig mark. Och märkligt nog så betyder det att växten kommer fortare än normalt. Men den avstannar också tidigare. Och den växten, den klarar inga kriser, inga klimatförhöjningar eller andra problem, därför att den har inga rötter. Sen har vi den här åkern med tistlarna. Och det är ju en väldigt viktig liknelse. För att i samma mån som Sveriges folk drabbades av välstånd, så drabbades vi också av gudlöshet. Vi har ju så mycket som måste skötas. Och det är ju inte synd i och för sig. Men konsekvensen av det som är ogräs i våra liv blir ändå så omfattande och så ödesdiger. Den steniga jorden kanske mest utgörs av våra hårda hjärtan. Men tistlarna och törnet, det är ju allt som tar vår tid. Allt som äger oss, fastän vi tror att vi äger det. Om vi återvänder till tanken att Guds rike är oansenligt. Så är det så viktigt. Därför att när vi förlorar vår oansenlighet, vilket vi ju gärna gör, och riktigt prisar Herren för att nu har vi i alla fall blivit av med den, då har vi ju så att säga sågat grenen som vi sitter på. Vi lyssnar till Jesajas välbekanta ord i 53 kapitlet. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som han skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. När Jesus står inför Kajfas, överste prästen, så frågar ju han om Jesus är Guds son. Och han svarar med Guds namnet, jag är. Och då dömde alla honom skyldig. Men hur kunde de veta att det inte var sant det han sa? Och han motsvarade inte förväntningarna. Han hade ingen härlighet. Inte den härligheten som vi räknar. Johannes skriver ju i sitt första kapitel, vi kanske ska slå upp det och se. Första kapitlet, 14 versen. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. En sån underbar härlighet. Nåd och sanning. Men han hade inget eget jetplan. Han hade ingen kampanjkommitté. Han knallade omkring på landsbygden och berättade liknelser och helade de sjuka. Han motsvarade inte förväntningarna. Och det är ju ofta så nu också, just att han inte motsvarar förväntningar. Att vi gärna vill forma om hans rike lite grann. Så att vi inte ska behöva lida så mycket av oansenlighet. Jesaja däremot betonar ju just att detta var adelsmärket i Jesu liv. Att ingen räknade med honom i hans bekännelse till fadern. När Petrus säger du är Messias, den levande Gudens son, så svarar Jesus genom att säga att kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Sen när de var uppe på förklaringsberget så fick de ju se den härlighet som Herren hade lagt av i inkarnationen. Han stiger ned från himlen och går in i en ohärlig tillvaro, hur man nu ska uttrycka det. Vi förflyttar oss till Pilatus och hans pretorium i Johannes 18 och 33. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade, är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude. Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem, jag finner honom inte skyldig till något brott. Här står nu två konungar. Pilatus var visserligen inte högsta hönset i romarriket, men han var det i Israel. Jesus är antagligen bunden. Han är fånge. Och hans konungslighet syns antagligen bara i detta att han inte är bruten. Han är inte bekymrad. Han har lagt av sin ångest inför fadern innan han blir tagen. Så frågan är ju vem det är som leder samtalet. Vem bestämmer agendan i detta intressanta möte? För här möts nu inte bara två ledargestalter utan också två riken. Mitt rike, säger Jesus, är inte av denna värld. Och så tillfogar han en intressant kommentar. Om mitt rike hade varit av denna världen så hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli tagen till fånga. Men nu gjorde de inte det. Och det hänger samman med att en seger i denna världen, den bygger på att man övertrumfar någon eller några i sin omgivning. Men en seger i Guds rike, den ser annorlunda ut. Det är en korsets seger. Jesus säger att han har kommit för att vittna om sanningen. Pilatus undrar lite grann innan han går ut, vad är sanning? Ett konstigt rike. Sanning? Och du vet att i alla diktaturer, i alla skräckvälden, är sanningen en mycket sparsam ingrediens. Jag citerar ofta och gärna Václav Havel, han som blev Tjeckoslovakiens, senare Tjeckiens, första president. Han gav ut en skrift mens kommunismen ännu var vid makten. Han skrev ungefär så här: kommunismen är ett ruttet system. Det vet alla. Inte minst de som har makten i systemet. De vet mycket väl att det är ett ruttet system. Därför är de rädda för att man säger det. Att man uttalar högt det alla vet. Det är väl konstigt. Någon säger att det här är ett ruttet system, så måste han genast tas till fånga och spärras in på ett läger och på olika sätt oskadliggöras. Och som Havel skrev, de kallar mig för dissident. Men en dissident är ju en som tänker annorlunda än alla andra, och det gör ju inte jag. Det är märkligt det här med sanningen. den kan förflytta berg där man minst väntar. Och därför så talar Jesus om att han har kommit för att vittna om sanningen. Så intressant. Har vi rätt förstått vilket redskap, vilket vapen vi har fått i våra händer? Sanningen. Det betyder också att när Pilatus rycker på axlarna och frågar vad är sanning, så är det också helt klart. Han delar denna världens härskares lott att inte veta vad sanning är. Och här gäller det ju för oss att börja fundera på vilket rike befinner vi oss i. Hur skulle vi önska att vårt sammanhang skulle utvecklas? Drömmer vi om katedraler? Eller är det intressant det här med Jesus som var så exceptionellt billig i drift? Han bara gick omkring, gjorde väl bland människorna. Han fick säkert mat hos människor som han hade hjälpt, och han fick säkert också en plats att sova på. Men han hade inget eget. Och som sagt, man behövde inte skicka runt plasthinkar för att ta upp kollekt där han hade predikat. Inte ens när det var 5-6 tusen pers närvarande. Det är ju en stor och viktig sak. Vi började ju med att fundera om det här med vaksamhet. Och alla texter i det nya testamentet som talar om tidens avslutning innehåller också uppmaningen: se till så att ni inte blir lurade. För varje dag kommer vi ju en dag närmare. Och ju närmare vi kommer, desto lurigare kommer det att bli. Men i vilket sammanhang vi än kommer in, så handlar det ju ändå om att vi får ställa frågan: är det här ett ledarskap som lever som Jesus? Strävar man efter enkelheten? Eller strävar man efter glassighet och professionalism? Paulus, när han kom till Korint, det måste vi också läsa. Första Kor 2 och 1. Första versen. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Ni kommer väl ihåg hur rädd jag var. Kanske också att ja, det blev lite rörigt med predikan. Och det är intressant det här Paulus skriver, att han predikade Guds hemlighet. Riket är Guds hemlighet. Och det riket är inte av denna världen. Det finns förvisso i denna världen. Men det ska vara en sorts ambassadör i främmande land. Ambassad, menar jag, i främmande land. Dit man kan fly för att så småningom få fraktas ut till det land som ambassaden hör ihop med. Om vi återvänder till Pilatus och Jesus. Johannes 19, vers 6-11. När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: korsfäst, korsfäst! Pilatus sa till dem: ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade: vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt, och han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus: varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Världens riken bygger på makt. Och det underliga är att man kan ta makten ifrån den som har makten. Makten går att stjäla. Och det var ju precis vad man gjorde här. Därför att man hotade Pilatus med att skvallra för kejsaren. Och då visste Pilatus att han kanske fick sparken som prokurator. Och det ville han inte ha. Det fanns i hans liv ett hit, men inte längre. Och det är en viktig sak för oss, för alla, för dig och för mig. Var har vi den gränsen någonstans? Hit, men inte längre. För att när vi kommer till den gränsen så släpper vi taget om Herren, om hans hand. Sanningen kan man inte stjäla på samma sätt. Man kan möta sanningen med lögn, ja visst. Men den som är av sanningen, säger Jesus, han lyssnar till min röst. Vad vill det säga att vara av sanningen? Ja, det handlar ju om att ha omvänt sig. För himmelriket är nu här. Att tillhöra Kristus, den heliga andes närvaro.